Det här är P1, Sveriges Radio. Lyssnar storm mot P4s intervju med Villabrands drabbad tonåring. Blev det för nära, för snabbt?
Det låter ju som ett journalistiskt haveri, skulle jag säga.
Förvirrande siffror när redaktioner skickar helt olika pushnotiser om inflationsstatistik.
Det viktigaste måttet kanske är att inflationen växer låg i samhället idag under målet 2%. Det är det som egentligen borde vara nyheten, tycker jag, rakt igenom här. Så jag tycker alla har missat nyheten.
Och så om skräckrubrikerna om Golfströmmens stundande kollaps baserad på lös studie igen.
Ja, jag tycker det är skrämmande faktiskt att se de här artiklarna.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Att komma riktigt nära en nyhetshändelse här och nu utan att kliva över gränsen för vad som är för nära. Ja, en ständig, ibland svår avvägning för landets redaktioner. Vittnen, förstahandsuppgifter och berördas egna ord är guld för en nyhetsrapportering under pågående dramatik. Men var går då egentligen gränsen för vad som blir för nära, för intimt och för tätt inpå en händelse? Jag har i veckan tittat på ett veckoaktuellt exempel av just en sån intervju som fick flera radiolyssnare att haja till.
Det har inträffat en explosion i en villa i Mariannelund i Småland. Villan är helt övertänd, rapporterar P4 Jönköping.
Förmiddag måndag den 12 augusti. I det lilla småländska samhället Mariannelund så dånar plötsligt en kraftig smäll. En smäll så hög att en Mariannelundsbo beskriver den som atombombsliknande för Vimmerby tidning. Det är en explosion troligen orsakad av gasolflaskor som utlyser en dramatisk och kraftig brand i en familjevilla. Snart är hela huset nerbrunnet och bara murstocken återstår. Flera Mariannelundsbor och reportrar samlas vid den intilliggande bensinmacken och följer dramatiken. SVT intervjuar räddningsledaren.
Vi fick larm om en explosion klockan 10 idag. Och när vi går framkom så finner vi flera personer skadade i anslutning till den här villan som har exploderat.
En som följer händelseutvecklingen i realtid via nyhetsrapporteringen är Ida Hägg, som just hoppat in i sin bil. Hon lyssnar mycket på radio och ingår till och med i P4s publiknätverk. Så bilradion är inrättad på P4 Jönköping.
Jag satt i bilen och körde och hörde då första inslaget. Precis när det hade hänt.
Mm, och alldeles strax ska vi höra det absolut senaste kring explosionen som ägde rum i Mariannelund.
Vid lunchtid så kliver Ida Hägg in i bilen igen och drar återigen på bilradion.
Så sa programledaren att nu har vi verkligen senaste nytt här då från sprängningen i Mariannelund.
I hembygden, och nu ska vi få höra verkligen förstahandsuppgifter på vad som faktiskt hänt i Mariannelund.
Och då var det ju den här intervjun med den 15-åriga grabben som jag reagerade lite på, tog lite illa vid mig.
En live-reporter på plats vid branden har 2 timmar efter att branden startade fått tag på den enda i familjen som inte förts till sjukhus. En 15-åring. Nu intervjuas han live.
Ja, men jag står här just nu vid huset som brinner, vid macken bredvid. Och jag står alltså med en av sönerna i familjen som bodde i huset där explosionen skedde. Resten av hans familj är nu på sjukhus. Han står här i trygghet med sina kompisar och kollar på just nu när brandkåren gör sitt jobb. Du bor i huset nu som exploderade. Hur känns det?
Han förklarade vad det var som hade hänt under morgonen där, och han visste att Hans mamma hade brutit benet, att hans bror hade fått brännskador, men alla var på sjukhuset.
Du sa att du blev illa berörd av intervjun. Vad var det du reagerade på?
Jag tycker att det jag reagerade på var ju att han var 15 år. Att sätta en så ung person i en sån situation, det blir fel.
Det låter ju som ett journalistiskt haveri, skulle jag säga.
Kaspar Opitz är medieombudsman.
När det gäller att intervjua människor som har varit med om något traumatiskt ska man vara försiktig. Och om det gäller barn som har varit med om något traumatiskt så ska man vara extremt försiktig.
När branden i Mariannelund har släckts så brinner det istället på P4 Jönköpings Facebook-sida. Många kommenterar intervjun med tonåringen och tycker att det var väl magstarkt av P4 att intervjua en drabbad så nära tätt inpå själva branden. En av dem som skriver är radiolyssnaren Ida Hägg.
Då kommenterar jag vad jag kände och vad jag hörde under inslaget. Att jag tycker det är osmakligt att man tar tillfället i akt och så pass kort tid efter. Man kunde istället intervjua den räddningstjänstledaren som var på plats och har koll på läget, vad det är som har hänt, liksom, vad det är för, kanske hur många det är som är skadade och även hur situationen ser ut.
P4 Jönköping svarar på Facebook att de får många kommentarer och att det är bäst att kontakta ansvariga utgivaren om man har frågor. Så låt oss då ringa Adam Wollgren, digital redaktör och för tillfället ansvarig utgivare på P4 Jönköping.
Jag tycker väl att det var en saklig intervju som beskrev händelseförloppet. Personen vi intervjuade var ganska uppskakad, men som jag har förstått det, ganska lugn och samlad och kontrollerad.
Tycker du att det var det rätt avvägning att intervjua den här personen i livesändning i det skedet?
Alltså med tanke på vad vi fick veta på platsen och den bedömningen som reportern och programledaren gjorde tillsammans och hur omständigheterna var under intervjutillfället, så ja, så tycker jag det var rätt. Jag förstår att folk har reagerat att om man bara hör intervjun så kan tycka att det är omdömeslöst av oss, men vi har ju visat det här omdömet bakom mikrofonen i det som inte hörs eller vad man säger.
Vad är det då som lyssnarna inte hör men som ni vet?
Samtalet som vi har haft med den här killen innan vi började sända, samtal med andra personer på platsen.
Vad var den journalistiska vinningen med att intervjua honom i det läget?
Det man får är ju förstahandsinformation om händelsen. Man får en berättelse, men man får också, enligt mig, större förståelse av hur det är att drabbas av en sån här händelse. Så man får dels förstahandsinformation från en händelse, vilket ju kan ta död på diverse spekulationer och så vidare kring vad som hände. Plus att man får en större förståelse för hur det är att vara med och hur det är att drabbas av någonting sånt här.
Men var det inte lite väl tätt inpå?
Så det är en befogad fråga. I ett annat fall, i ett annat liknande fall, så hade det kanske varit absolut för tätt inpå. Men i det här fallet så tycker jag att vi har tagit tillräckliga hänsyn och liksom gjort förarbetet.
Tillbaka till medieombudsmannen Kaspar Opitz igen. Han vill inte kommentera den specifika sändningen närmare, men konstaterar att det är en intervju som sticker ut.
Verkligen. Jag skulle säga att medier generellt och inte minst public service brukar vara väldigt försiktiga och duktiga på att hantera sådana här saker. Så det låter, jag har inte hört det här inslaget, men det låter ju som ett haveri.
Men om det är då en person som säger ja, men absolut, jag kan berätta om vad som har hänt. Ska man ändå då dra i bromsen som reporter eller journalist?
Ja, man ska i alla fall tänka till några varv. Och det beror ju på, jag menar, är det en mamma som har förlorat sin son och det är dagen efter? Jag menar, hon kan ju ha ett jättestort behov av att prata med människor. Men det, för den saken skulle kanske inte det hon säger ska hamna i tryck, så att säga. Men journalister har ju en uppgift att försöka beskriva verkligheten och samhället. Och man måste kunna intervjua vittnen och anhöriga. Även kanske som befinner sig ganska nära en traumatisk händelse. Men där måste man ju ta väldigt hänsyn och fundera igenom vad man verkligen publicerar sen.
Radiolyssnaren Ida Hägg är besviken på sin favoritkanal.
Jag tycker det är jättetråkigt att P4 väljer att göra en sån sak. För jag menar, det är ju inte livsviktigt att få en sån intervju. Alltså, ibland är det är så viktigt att ha först på plats, kan man tänka, och kanske liksom få det senaste. Men till vilket pris blir det? Jag tycker inte det var så matnyttiga nyheter att få veta exakt vad det var som hade hänt. Och man blev bara illa berörd av det han sa. För hans skull givetvis då.
Sist här hörde vi radiolyssnaren Ida Hägg. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
I veckan höll ex-ägaren Elon Musk ett direktsänt samtal med Donald Trump på X. Inför samtalet fick Musk ett varningens finger höjt av EU-toppen Thierry Breton. I ett brev till Musk skrev han att det planerade samtalet med Trump potentiellt skulle kunna sprida skadligt innehåll på plattformen. Det skulle i så fall strida mot EUs nya lagar om digitala plattformars skyldigheter. På detta något ovanliga brev svarade Musk med att dela en meme där det stod "Fuck your own face". Samtalet med Trump genomfördes, dock med vissa tekniska problem. Något som Musk hävdade var en överbelastningsattack. En svensk man i 50-årsåldern omkom i Norge under inspelningarna av TV4s nya reality-serie Berget. Mannen ska ha dött av ett hjärtstopp. I reality-programmet ska okända deltagare bestiga det norska nationalberget Stettind. Dödsfallet inträffade i ett tidigt skede av inspelningen och TV4 har nu valt att stoppa de fortsatta inspelningarna av programmet. Det skriver Aftonbladet. Mediehuset Grönt, som tidigare drev tidningen Syre, går nu i graven. 2019 genomgick bolaget en rekonstruktion och nu har de lämnat in en konkursansökan. Det här rapporterar Dagens Media. Mediehuset Grönt är dotterbolag till Grönpress som också ger ut tidningarna 5 Pers och O2. Till Dagens Media säger vdn Lennart Fernström att konkursen inte påverkar de tidningar som kommer fortsätta ges ut.
Det har blivit något av en tradition att den månatliga statistiken från SCB om inflationen i Sverige basuneras ut i alla Sveriges medier i samma stund som den släpps. Den stigande inflationen som på senare tid fått den svenska ekonomin i svaj har lett till en pushnotisbonanza varje månad. I veckan var det dags igen. De senaste siffrorna var här. Men det är inte helt lätt att som nyhetskonsument orientera sig i djungeln av de olika mediernas inflationsrapportering. Samma statistik kan nämligen ge helt olika pushnotiser. Reporter Fanny Hedenmo har äntligen slagit slag i saken och undersökt det som jäckat oss på medierna i flera månader nu.
Jag ser från ljud här också.
Ja, nu!
Jag har ringt upp Claes Hemberg, tidigare sparekonom på Avanza, idag oberoende ekonom och krönikör. För jag behöver hans hjälp. Om man är en person som jag, är osunt intresserad av nyheter och journalistik, så kanske man prenumererar på många olika pushnotiser.
Just det.
Och då så får man varje månad, ungefär vid den här tiden, ett inflationsbesked. Och nu, idag, så såg det ut så här. Jag tänkte att jag ska skicka skärmdumpen till dig. Och så undrar jag om du kan läsa upp de här olika pusharna.
Ja, visst.
Ja, då får du dem på sms nu, så som det såg ut i morse alltså.
Ja, jag ser. Vad ska jag zooma upp då? Precis, SCBs inflation stiger, KPIF hamnar på 1,7. Och sen svarar då Aftonbladet, inflationen ligger still. Och sen dyker Omni upp på skärmen och berättar att inflationen stiger mer än väntat till 1,7% i juli. Medan DN då strax efteråt hävdar att nej, inflationen är oförändrad 2,6% i juli och 2,6% i juni. Så kan det gå.
Inflationssiffrorna kom in.
Inflationen i juli steg något mer än vad ekonomernas snittprognos förutspått.
Och steg då 0,1% jämfört med för en månad sedan.
Ja, det har blivit som en liten tradition för oss på redaktionen på medierna att ta en skärmdump från telefonen när månadens inflationssiffror presenteras. Samma inflationsbesked från Statistiska centralbyrån verkar nämligen kunna presenteras precis hur som helst. Inflationen kan ha stigit, sjunkit, stått stilla, gått under eller över förväntan. Och i onsdags var det dags igen. Vad tänker du om att det kan se ut så här på skärmen för nyhetskonsumenten?
Det första var ju SVT och de säger att inflationen stiger. Och det var jämfört med förra månaden. Okej, men det, någonstans så kan man också faktiskt få ytterligare perspektiv. Och det, vad var prognosen? Vad var förväntan? Den var på 1,5, 1,6. Så då kanske det inte steg så mycket. Så att sådana förväntningar kan man säga, rör ju också till det. Men annars ska jag säga att den första där, att inflationen stiger jämfört med förra månaden, det stämmer. Men det viktigaste måttet kanske att inflationen växer låg i samhället idag under målet 2%. Det är det som egentligen borde vara nyheten, tycker jag, rakt igenom här. Så jag tycker alla har missat nyheten.
En sak som stökar till det, det är förstås de olika måtten att mäta inflationen på. Mått som ger olika siffror. KPI.
Konsumentprisindex, alltså hur konsumenter i Sverige konsumerar. Så det är ett speciellt mått för just Sverige.
Det lite mer vanliga KPIF.
Men, och F-et sen då, det betyder att det ska räkna bort räntan, eller ha en fast ränta, för att vi ska inte påverkas av boräntorna som är en väldigt stor del av vad vi konsumerar.
Och så vidare, och så vidare.
Sen kan man tala om energi, man kan tala om skatter och massor med andra saker som också kastar in i det här inflationsmåttet om man nu rör till det ordentligt.
Ja, och det här förklarar ju varför inflationssiffran enligt pushnotiserna kan både stiga och vara oförändrad. Både 1,7 och 2,6 samtidigt beroende på vilket mått man använt. Men enligt Claes Hemberg finns det ett annat problem med svenska mediers minutiösa rapportering kring SCBs månatliga inflationsbesked. Siffrorna blir i sig inte så begripliga för läsaren utan en analys som blickar framåt. Specifikt vad det här innebär för framtida räntebesked, säger han.
Jag tror att framtiden är det som folk behöver förstå och förbereda sig för, inte vad som hänt sista månaden. Det är liksom det är som att man har vunnit på en hundradel eller vunnit på en tiondel i maraton. Det spelar ingen roll. Och det är ganska vanligt i ekonomivärlden att man fastnar med börskaoset förra måndagen eller inflationssiffran just idag. Istället för att säga vad är det som händer om ekonomin närmaste året egentligen.
Jag tar med mig Claes Hembergs funderingar till
Louise Andrén Meiton. Jag är chef för SvD Näringsliv.
Som låter hälsa att den här minutiösa direktrapporteringen om inflationen är motiverad av just Svenska Dagbladets läsares intresse.
Just nu så är det ett enormt läsarintresse för inflationen. Mycket högre än på många år. Och det har ju i sin tur att göra med att de här siffrorna är ju dels viktiga för många människors privatekonomi. Men det är också viktigt för att förstå hur Riksbanken kommer göra vid nästa räntebesked. Så att intresset för de här siffrorna är ju jättestort. Och vi vet att läsarna vill läsa och de, ja, det är nästan så att de sitter och väntar på siffrorna de också. Och SEBs hemsida brukar ju liksom typ krascha från och till numera när de här siffrorna kommer. Och så var det ju aldrig förr.
Hur tänker ni kring balansen mellan det här att rapportera om siffrorna och procentenheter och 0,1 procentenheter och de stora dragen och analysen av inflationssiffrorna?
Under när inflationsbeskedet kom, då första liksom artikeln som vi publicerar är med siffrorna och med kommentarer från människor som sitter i marknaden och följer det här och kan tolka vad det betyder. Samtidigt sätter sig vår makroreporter och börjar skriva på sin analys och det är den nästa artikel som vi publicerar. Så att vi försöker ge båda liksom, det supersnabba till de som vill ha det, analysen till de som vill ha det sen. Så vi försöker få med båda varje gång. Och det tycker vi är viktigt för våra läsare.
Svenska Dagbladets pushnotis efter veckans inflationsbesked löd: inflationen steg i juli, landar på 1,7% enligt KPIF-måttet, under Riksbankens mål för andra månaden i rad. Jag visar även Louise Andrén Meiton hur det ser ut när alla mediers pushar lägger sig under varandra. Vad tänker du när du ser det här lite förvirrande pushbonansan som du blir?
Jag förstår helt att det är förvirrande. Vi försöker alltid i varje text vara supertydliga med vilken siffra som gäller, vilket sätt att mäta, vad de olika grejerna innebär, få med faktaruta med alla de olika och förklara det. Sen så i en pushnotis, ja, du får inte plats med så många tecken. Och väljer du då att titta på olika mått så kommer det vara olika. Och så kommer det vara också framåt.
Claes Hemberg igen. Slutligen då, om du ska formulera en pushnotis här och nu som är begriplig och som fångar vad som hände idag med SCBs besked, hur skulle den låta?
Dagens siffra från SCB visar att inflationen fortsätter vara på låg nivå och vi kan se fram emot sänkta räntor under hösten och hela nästa år.
Lite lång för en pushnotis tyvärr.
Okej då, får jag en ny chans?
Ja.
Dagens statistik visar att inflationen är på en låg nivå.
Punkt.
Punkt.
Sist här hörde vi Claes Hemberg, oberoende ekonom och krönikör. Golfströmmen, denna livsnödvändiga havsvirvel, håller den på att fullständigt braka samman som en följd av den globala klimatkatastrofen. Ja, i veckan har vi kunnat läsa skräckrubriker om att det är en nära förestående verklighet. Och det är inte första gången vi ser de här ödesmättade artiklarna om golfströmssystemets kollaps. Och det är i ärlighetens namn inte heller första gången vi på medierna gör reportage om publiceringar där studier lyfts ur sin vetenskapliga kontext och målar fan på väggen. Nej, mediernas besatthet av golfströmmen tycks inte ha några gränser. Under förra veckan publicerade Aftonbladet en artikel som handlar om att golfströmssystemet kan kollapsa redan under 30-talet. Artikeln bygger på en studie från universitetet i nederländska Utrecht. En studie som fortfarande är under granskning och som ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Hur kommer det sig att landets redaktioner gång efter annan verkar publicera alarmerande artiklar om golfströmmens kollaps utan att blinka? Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Nu ska vi se. Bandaren är på. Du får börja. Du kan ju det här vid det här laget. Ja. Du får presentera dig själv med namn och titel.
Ja. Jag heter Leon Shafik och är forskare vid Stockholms universitet.
Det har gått ganska exakt ett halvår sedan jag senast var här på Leon Shafiks kontor. Då för att göra ungefär samma intervju som vi ska göra nu.
Ja, jag tycker det är skrämmande faktiskt att se de här artiklarna. För det skapar en väldigt stor oro hos allmänheten. Och medierna verkar inte vill jag ge den bilden av att det finns så stora osäkerheter med dessa studier.
Under förra veckan publicerade Aftonbladet nämligen en artikel om golfströmssystemet. Rubriken löd: nytt larm. Amok kan kollapsa redan på 30-talet.
Artikeln tar upp ett viktigt ämne om Amok-kollaps. Men artikeln de tar upp har inte ens gått igenom en granskning av experter. Och bara att komma ut med den informationen som har inte granskats av experter gör ju att den rapporteringen blir vilseledande.
Studien som Aftonbladet skrev om förra veckan kommer från samma universitet som den studie som publicerades i februari i år, universitetet i Utrecht. Det är samma forskarlag som nu har kunnat dra nya slutsatser från samma modell som de tidigare använt. Men den här studien är alltså fortfarande under granskning. Och vad man kommer kunna säga om den när granskningen är klar, ja, det återstår att se.
Yes, Martin Schori heter jag och jag är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Aftonbladets artikel baseras på en artikel från CNN. Redaktionen har inte gjort några egna intervjuer. Och när det kommer till att ge en motvikt till studien hänvisar tidningen via en blå länk till en SVT-artikel från i mars i år. Att det handlar om en studie som fortfarande är under granskning, ja, det framkommer i en fotnot längst ner i texten.
Är det ansvarsfull journalistik att liksom trycka ut den här alarmistiska rubriken när det fortfarande handlar om en studie som är under granskning?
Ja, men det stämmer ju att den är det, och det är vi också väldigt transparenta med i artikeln.
Ja, det står i en fotnot längst ner.
Ja, precis. Det gör det ju. Och jag tänker att anledningen till att vi valde att det är inte alltid vi skriver om studier som är i det här stadiet. Men vi tyckte ändå att det var relevant av några orsaker. Och en är också då, precis som det sägs i artikeln, att det här är den femte, tror jag vad de säger, som går i den här linjen, så att det inte är den enda då som indikerar att det kan bli just så här.
Har ni tagit någon hänsyn, då måste jag fråga, till att det kommer från samma universitet när det är samma forskargrupp som baserar sina resultat på samma modell?
Mm. Ja, precis. Nej, men återigen, det är ju en, precis som vi skriver där, så är det ju en studie som inte är helt klar än. Och det är ju liksom, så har det ju varit med, det görs ju väldigt mycket forskning inom klimatet. Och min bild i alla fall att det har varit så att många gånger så har man fått justera liksom tidigare scenarion om liksom klimatförändringarna och dess utfall och påverkan. Och snarare brukar det vara så att de här liksom tidigare beskrivningarna har visat sig vara väldigt försiktiga. Men återigen, alltså jag tycker att så här, vi har en ganska omfattande klimatjournalistik numera i Aftonbladet. Och i det här fallet så har vi skrivit om den här studien. Vi har varit tydliga med att det är liksom ett tidigt skede. Och sen så framgår det ju ganska tydligt också av rubriken att det här är ju just liksom ett larm om någonting som kan ske. Och inte en slutsats om någonting som definitivt kommer att hända.
Leon Schaffik säger att han tycker att det är bra att det rapporteras om Golfströmmen. Men att medier måste börja förhålla sig mer kritiska till de studier som kommer ut och förstå att det i forskarvärlden finns en stor osäkerhet när det kommer till Golfströmssystemet. I februari i år, när svenska medier slog på stora larmknappen om att temperaturen i landet kunde rasa med 20 grader inom 100 år, tröttnade Leon Schaffik och skrev en debattartikel i tidskriften Forskning och framsteg om att medier måste sluta larma om Golfströmmen, eftersom att han tycker att rapporteringen blir för ensidig.
Det är väldigt synd att det har inte gett någon effekt, för vi vet att det här ämnet skapade en stor oro hos allmänheten, och medierna ger en väldigt skrämmande bild. Så man behöver tona ner och man behöver ta med och rapportera om de stora osäkerheterna med detta.
De stora osäkerheterna är illa nog, tycker du?
Absolut.
Vad skulle du önska av medierapportering då som forskare?
Ja, men en nyanserad bild av egentligen hur forskningen står just nu. Tar upp att det finns ett observationssystem på plats i Atlanten där man har mätt och mäter fortfarande hur AMOC mår. Och att faktiskt prata om att det systemet visar inget tecken på en försvagning än så länge. Och det är ens väldigt svårt att säga något om en kollaps just nu med de data vi har.
Jag upplever inte att det här var liksom extremt alarmistisk.
Martin Schori igen.
Det har att göra med de sakerna jag sa tidigare.
Riskerar medierna att ropa varg när man publicerar den här typen av artiklar?
Alltså det är klart att det alltid finns en risk att man gör det. Vi vet ju inte vad som kommer hända. Ingen vet vad som kommer hända. Men det är viktigt att vi rapporterar mycket om den här frågan, tycker jag. Och det är klart att vi alltid ska göra det på liksom att det finns ju alltid en risk när man ska rapportera om forskning och man ska försöka göra det engagerande, att man kanske tar i för mycket. Och så nu säger inte jag att vi har gjort det just i det här fallet, men den risken finns ju naturligtvis alltid.
Sist här, Aftonbladets Martin Schori. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Om du har sett eller hört något som du tycker att vi ska kika närmare på, bli då en del av mediernas egna lilla publiknätverk och tipsa oss på medierna@sverigesradio.se. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Paringen.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.